Vi brukar tänka först och sedan blir det vi har tänkt till ord. Men i liturgin, i gudstjänsten, är det tvärtom. Ordet går före och leder tanken. Det förklarade påven Benediktus den 16 när han ägnade den allmänna audiensen i Vatikanen den 26 september åt att reflektera över liturgin som böneskola.
Come posso io lasciarmi formare dallo Spirito Santo e così divenire capace di entrare nell'atmosfera di Dio?
Hur kan jag låta mig formas av den heliga anden och så bli förmögen att träda in i Guds atmosfär och att be tillsammans med Gud? Var finns det en skola där han lär mig att be och hjälper mig i mina ansträngningar att tala till Gud på rätt sätt? De senaste veckorna har vi sett att den främsta av alla böneskolor är Guds ord, Bibeln. Men det finns också ett annat värdefullt rum, en annan värdefull källa för att växa i bönen, en källa till levande vatten som är nära knuten till den föregående. Jag syftar på liturgin, gudstjänsten, där Gud talar till var och en av oss, här och nu, och väntar på vårt svar. Vad är liturgi? Om vi öppnar katolska kyrkans katekes, som är ett värdefullt, ja rent av oundgängligt hjälpmedel, kan vi läsa att ordet liturgi ursprungligen betyder tjänst som utförs av folket eller som sker till förmån för folket. När den kristna teologin tog detta ord från den grekiska världen tänkte den förstås på Guds nya folk som fötts av Kristus, som sträckte ut sina armar på korset för att förena människorna i den ende Gudens frid. En tjänst till förmån för folket, det är ett folk som inte finns till av sig självt, utan som uppstår tack vare Jesu Kristi påskmysterium. Guds folk finns inte på grund av några blodsband eller några band till territorier eller nationer. Guds folk uppstår ständigt ur Guds sons verk och ur den gemenskap med Fadern som han uppnår. Katekesen säger också att i den kristna traditionen avser ordet liturgi att klargöra att Guds folk deltar i Guds verk. För Guds folk finns som sådant bara genom Guds verk. Det blev vi påminda om också av hur andra Vatikankonciliet utvecklades. Det inledde sitt arbete för 50 år sedan med att diskutera utkastet om den heliga liturgin, som sedan antogs högtidligt den 4 december 1963. Det var den första texten som konciliet antog. Kanske menade somliga att det var en slump att dokumentet om liturgin blev det första resultatet av konciliet. Bland de många projekten verkade det om liturgin vara minst kontroversiellt. Just därför kunde det fungera som en bra övning för att lära sig att arbeta som koncilium. Men utan tvekan var det som vid första anblicken kan förefalla en slump ett helt riktigt val, också utifrån hierarkin av frågor och uppgifter som kyrkan stod inför. Genom att börja med liturgin markerade konciliet tydligt att Gud kommer först, att han har högsta prioritet. Där blicken som riktas mot Gud inte får styra, där far allt annat vilse. Det grundläggande kriteriet för liturgin är att den ska vara inriktad på Gud, för att så kunna delta i hans verk.
Per la liturgia è il suo orientamento a Dio per poter così partecipare alla sua stessa opera. Veni Sancte Spiritus.
Men vi kanske frågar oss, vilket är detta Guds verk som vi är kallade att delta i? Konciliets dokument om den heliga liturgin tycks ge oss ett dubbelt svar. I paragraf 5 säger den att Guds verk är hans historiska gärningar som ger oss räddning och som når sin höjdpunkt i Jesu Kristi död och uppståndelse. Men i paragraf 7 beskriver samma dokument firandet av liturgin som Kristi verk. Dessa bägge betydelser är oskiljaktigt förenade med varandra. Om vi frågar oss vem som räddar världen och människan är det enda svaret Jesus från Nazaret, Herre och Kristus, korsfäst och uppstånden. Och var kan jag komma nära mysteriet med Kristi död och uppståndelse som ger räddning? Svaret är i Kristi verk, genom kyrkan, i liturgin, särskilt i eukaristins sakrament som gör närvarande Guds sons offer som har befriat oss. I försoningens sakrament där man går från syndens död till det nya livet. Och i de andra sakramentala gärningarna som helgar oss. Därför är Kristi döds- och uppståndelses påskmysterium mittpunkten för konciliets liturgiska teologi. Låt oss ta ytterligare ett steg framåt och fråga oss hur kan Kristi påskmysterium bli närvarande? 25 år efter konciliets dokument om liturgin Sacrosanctum Concilium skrev den salige påven Johannes Paulus II: Kristus är ständigt närvarande i sin kyrka och gör sitt påskmysterium närvarande i nuet, särskilt i de liturgiska gärningarna. Därför är liturgin den viktigaste platsen där de kristna kan möta Gud och den som han sände, Jesus Kristus. Samma tanke kan vi läsa i katolska kyrkans katekes. En sakramental gudstjänst är ett möte mellan Guds barn och deras fader, i Kristus och den helige ande. Och detta möte uttrycks i ett samtal, i handling och ord. Därför är det viktigaste för att fira liturgin bra att den är bön, samtal med Gud, framförallt lyssnande och sedan svar. Den helige Benediktus talar i sin regel om att be med saltarsalmerna och säger till sina munkar på latin mens concordet voci, låt tanken följa rösten. Den helige Benediktus lär oss att när man ber med saltarsalmerna kommer orden först och följs av vår tanke. Så brukar det inte vara. Vi brukar tänka först och sedan blir det vi tänkt till ord. I liturgin är det tvärtom. Ordet går före. Gud har gett oss ordet och den heliga liturgin erbjuder oss orden. Vi måste träda in i orden i deras betydelse, ta emot dem i oss och bli i samklang med dessa ord. Så blir vi Guds barn, lika Gud. Konciliets dokument om liturgin förklarar att för att firandet ska bli verkningsfullt måste de troende närma sig den heliga liturgin med rätt inställning och låta sin själ klinga i samklang med sin röst och samarbeta med Guds nåd för att inte ta emot den förgäves. Det allra mest grundläggande i dialogen med Gud i liturgin är enstämmigheten mellan det vi uttalar med våra läppar och det vi bär i vårt hjärta. Genom att träda in i den stora bönehistoriens ord formas vi enligt dessa ords anda och blir förmögna att tala med Gud.
Grande storia della preghiera noi stesso siamo conformati allo spirito di queste parole e diventiamo capaci di parlare con Dio.